Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Michel Tornéus från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval sak att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Men hej där, är den svenska högsommaren och mycket välkomna till lördagsgodis igen. Är det 12:e eller 13:e programmet vi har, Artur?
Fel att fråga mig om det, kan
jag säga. Då frågar inte jag dig om det. Man tappar sig lätt minnet till den här åldern. Idag ska vi prata om roliga saker som jordgubbar och allsång. Men vi ska inte bara ha kul.
Nej, vi ska vara allvarliga också. Vi ska tala om bedrägerier. Bedrägerier som i många fall drabbar äldre. Och frågan är varför? Och på vilket sätt kan man komma åt det? Och vad gör bankerna för att vi ska slippa bli utsatta för bedrägerier? Vi har med oss Joakim Berner, tidningsman, har varit chefredaktör för Dagens Nyheter, Expressen, författare, har skrivit böcker, näringslivsitkare. Och vi kan väl börja med din senaste bok, Joakim. Vad heter den?
Alla dessa dagar som kom och gick, tankar om livet i den tredje åldern, heter den.
Ja, det var en lång titel. Vad handlar den om?
Nej, det handlar om att komma in när man blir äldre, blir mogen när man börjar närma sig 60 och kanske efteråt. Och lite tankar om hur livet kan gestalta sig och hur man kan förhålla sig. Jag har skrivit den ihop med en kille som heter Johan Norberg som är en tämligen etablerad jazzmusiker också. Så vi har skrivit och brottats med ämnen som ligger varmt om hjärtat för oss.
Den tredje åldern, det är alltså efter 60, är det sista åldern eller kommer det en till?
Nej, det kommer en till. När man sådär, jag trodde att jag skulle flytta ut på landet i ett pörte och sen skulle jag bara få besök när jag bara någon komma. Men då inser jag att det är liksom nästa ålder, då är man mer sådär 75-80. Så att jag har några år till där jag kanske kan vara till nytta och glädje.
Ja, vad skönt. Det finns en fjärde ålder också alltså.
Ja, precis.
Joakim, du skrev en artikel, det var det som fick oss att reagera. För din mor blev utsatt för bedrägeri. Kan du berätta vad som hände?
Min mamma ringde mig för några lördag sedan och var så glad för att hon har fått hjälp med sin dator. Och jag sa till henne, men mamma, du har ju inget problem med din dator. Nej, men han var så snäll och hjälpsam. Ja, men vi har ju pratat om det här, att inte prata med okända män som ringer. Men det gjorde hon och han hjälpte henne på så sätt att hon skulle betala räkningarna på måndag till på sina bostadslån på Swedbank, så var 142 000 borta från hennes konton, så hon hade inga pengar kvar. Och hon blev såklart förtvivlad och jag tog direkt kontakt med banken, Swedbank, och då sa de till henne, det var måndag tidigt 9:10, och sa de kan få en tid på torsdag klockan 4 på det lokala kontoret på Lidingö. Nej, men det är ett bedrägeri som pågår, sa jag. Jo, men det går först klockan 4. Och då ringde jag tillbaka och tog i lite grann och talade om kanske att jag har en del relationer med banken. Och då fick vi en tid samma eftermiddag, samma måndag klockan 1:30. Och så höll det på så här, väldigt krångligt. Och alla hennes konton, hon har lite aktiefonder och så, alla hennes konton spärrades. Liksom för de ville ta reda vad som hände. Hon hade inte tillgång till några pengar och var ju såklart förtvivlad. Och banken svarade enstavigt på frågor hur lång tid det här skulle göra och hur vi skulle förhålla oss. Så jag tröttnade och så skickade jag ett mess till ledningen och sa att det här funkar inte. Och som ett trollslag så på en timme så var det 3 stycken som sökte mig från banken och så var det mesta löst och hennes konto öppnade igen. Pengarna är borta, men jag tycker då att det är en väldigt arrogans från bankernas sida, och det är också lite grann då en kund som min mamma som varit kund i banken i princip hela sitt vuxna liv inte får hjälp, och så kan jag dra på lite grann då och har väl kanske då en annan CV än vad hon har då.
Du säger arrogans från bankernas sida i det här. Är det generellt så här?
Det kan jag inte uttala mig om, men jag det kan jag faktiskt uttala mig om, kan jag tycka. För att efter den här debattartikeln så är det, har jag fått otroligt många vittnesmål på liknande händelser. Nästan varje människa verkar ha någon i sin, kanske inte alldeles direkta närhet, men i sin närhet som har åkat ut för något liknande och känner sig då. Det är det människor framförallt som råkar illa ut och känner sig maktlösa och får inte den hjälp, den guidningen som man rimligen kan förvänta sig.
Du tycker att bankerna inte tar sitt samhällsansvar. När det går dåligt för bankerna, då vill de ha hjälp för att klara av sin ekonomi. När det går bra för bankerna, då vill de gömma sina vinster.
Ja, och dessutom så har ju liksom, det är ju en effektivisering som har skett på bankerna. Vi har ju inga analoga bankkontor längre i princip, utan de är ju digitala. Och där är banklåsen alldeles för dåliga. Och den här rationaliseringsvinsten tycker jag också man skulle kunna förvänta sig av bankerna, att de skulle kunna skapa bättre säkerhet för bland annat äldre människor och guidning för att ta den här transformeringen in i den digitala världen. Och bankerna har gjort enorma effektiviseringsvinster. Förr så rånades bankkontoren, idag rånas kunderna.
Du, din mor var ju varnad, men ändå lät hon sig luras. Är du överraskad?
Ja, det kan jag väl säga. Min mamma har en vaken journalist och sådär och är liksom vaken på detta. Vi har pratat om det, men det var en trevlig man. Tyckte hon då tillförlitlig och sådär. Och vi har pratat om det. Ja, det är förvånande. Det är otroligt svårt och det här är ett väldigt, väldigt, väldigt förekommande. Och det finns också, tror jag, ett stort mörkertal, för det är skamligt. Vem vill tala om att de har blivit lurade? Det skäms man ju för. Men jag kan säga då, alltså de här veckorna som har gått, jag har ju fått en strilström med, som jag sa då, vittnesmål om den här typen av händelser.
Du antyder i din artikel att det skulle vara en klass- och åldersfråga det här, hur man blir bemött av nu till exempel bankerna. Alltså om man är gammal och saknar sociala plattformar, då struntar de igen. Är man relativt ung som du och en känd person, medieman, då gick det väldigt lätt att få hjälp.
Ja, i det här fallet var det så. Jag tror inte det här med sociala plattformar är nödvändigtvis, men det är... Ja, jag tycker också framförallt att den här banken vi pratar om, det ska ju vara en bred, en mångas folkliga banken. Och i det här fallet så gick det när jag hörde av mig och tog i det gärna, och det gick inte speciellt bra när jag gick liksom den vägen som jag förväntas gå via det lokala bankkontoret.
Vad tror du man kan göra för att komma åt det här? Är det politiker som måste slå näven i bordet? Är det Finansinspektionen? Måste man ställa krav på banken att hitta någon metod att hantera det här?
Alltså, det är klart att juridiken är ju den som över tiden måste lösa detta. Men juridiken är ju trög och den ska nog vara det också. Så jag tror bankerna måste införa en helt annat säkerhetssystem runt omkring det här. Man kan ha beloppsspärrar på att det går inte föra ut mer än kanske 10-20 000. Man kan kräva att det krävs dubbel auktorisering. Det vill säga i det här fallet att min mamma ska betala ut pengar, så ska jag gå in som anhörig och attestera hennes räkningar. Jag tycker man kan ha en service där man hjälper gamla människor att guida dem igenom den här processen. Alltså bara fylla i transaktionsreklamationsblanketten efter att en sånt här hänt och göra den polisanmälan som krävs för att de överhuvudtaget ska ta i ärendet. Det kan jag säga, det gör ni inte på en kafferast.
Jag kan säga att vi har sökt bankföreningar också som hänvisar till en kampanj de har haft där man varnar folk för bedragare. Och som inte, de har inte tid att ställa upp själva här idag.
Nej, men det är ju påfallande så att bankerna duckar den här frågan. Och vill inte ta diskussionen och ser väl inte att de har någon lust att ikläda sig det här ansvaret och också betalningsansvaret. Men jag tycker det är rimligt med den effektiviseringen som bankerna har gjort, att man också går in och tar ansvaret för de här förlorade pengarna.
Man får pengar tillbaka ganska ofta. Jag vet inte på vilka grunder, men det sa de från bankföreningen i alla fall, att de betalar ofta tillbaka.
Då ser jag fram emot att min mamma får tillbaka de 142 000 kronor som hon blev bedragen på.
Vi håller tummarna för mamma, du får hälsa henne så mycket.
Bra.
Tack så mycket.
Nu har vi i studion Kurre Hansson som är vadå?
Jag är ordförande för PRO i Stockholms län.
och har säkert mycket åsikter om det här med bedrägerier.
Var så säker.
Mot äldre, ja.
Och sen har vi med oss Jan Olsson som är kriminalkommissarie och jobbar på Nationella operativa avdelningen och kan allt om bedrägerier. Hallå Janne!
Ja men tjena. Jo, jag kan väl en del åtminstone, det kan jag vara säker på.
Kan du berätta, varför är det äldre som i första hand drabbas av bedrägerier? Är vi äldre mer lättlurade?
Nej, jag skulle vilja påstå att det är så här också till stor del, att det är nämligen så att varför ska jag som bedragare välja yngre förmågor som inte har några pengar på banken när det är mycket säkrare kassakor att välja våra äldre som de har arbetat ett helt liv och sannolikt har en slant som man kan beskäla dem på.
Men är det lättare att stjäla av äldre ändå då? Allt annat lika?
Nej, alltså jag är absolut inte säker. Jag läst lite någon rapporter på att det inte behöver vara så, men eftersom de äldre har mer pengar så fokuserar de kriminella på dem. Och därför blir de också i statistiken mer synliga som att vara lättlurade. Men jag tror faktiskt inte riktigt att de är det. Det är bara det att det är de som angrips. Och det är därför de förekommer.
Är det här en lukrativ verksamhet för bedragarna?
Ja gud ja, beroende på vilken variant man menar. Men till exempel när man ringer upp och påstår att man kommer från polisen eller banken eller någonting annat. Då förmår de äldre att lämna ut sina inloggningsuppgifter eller bank-ID eller någonting. Den varianten genererar ju många hundra miljoner kronor varje år. Och det ska man klart för sig, det är pengar från våra äldres konton. Så varje person som drabbas mycket, mycket hårt.
Vilka är de här personerna som utför de här bedrägerierna?
Alltså, just den här varianten så är det, till skillnad mot många andra bedrägerivarianter, så är det ofta svenska enskilda och ibland också från organiserad brottslighet som har gett sig in i den här branschen att lura våra äldre. Så det är enskilda och från organiserad brottslighet från Sverige.
Vet du om det finns några nya metoder som jag inbillar mig att de här är så oerhört kreativa och kommer ständigt på nya sätt att luras?
Ja men det är ju absolut, det är så. I början skickar de ju bara mail till exempel och sa hej, det här är polisen, vi behöver din information av någon anledning. Sen har det ju gått över till att man ringer från så kallade spoofade telefonnummer, det vill säga att telefonnumret ser ut att komma från banken eller någon man har förtroende för. Och därför redan innan man klickar på grön lur och ska börja prata med den som ringer, så är man ju rent psykologiskt redan övertygad om att jag kommer prata med just banken. Och det är därför man har lätt att förstå hur enkelt det är att bli lurad. Man ska inte tro att man behöver vara naiv för att bli lurad. De är ju experter på det här. Och sen så naturligtvis så kan man ju också skicka sms då, som hamnar i tråden för andra sms man fått. Låt säga att du är kund hos Telenor eller Telia någonstans. Då har du genom tiderna fått massa mejl därifrån. Då kan jag skicka ett så kallat spoofat sms. Då hamnar du i den tråden. Det vill säga, du får ett sms som säger åt dig att göra något. Tittar du högre upp då så ser du, ja det är från Telenor. För jag har ju fått från dem tidigare. Och då blir man också mycket lätt vilseledd och tro att det här är dem. Och sen gör man saker man inte borde. Så det utvecklas hela tiden.
Jag hörde om något som jag aldrig hade hört om tidigare. Det är att man ringer från regionens sjukvård och så ringer man och hör av sig och säger hej, vi måste ändra din bokade tid. Du måste få ny tid, så kan du gå in med ditt bank-ID så att vi ska ändra tid. Det sättet blir man lurad.
Jo, absolut. Det har använts många varianter genom tiden här. Det kan vara att man ska köpa eller sälja någonting på en annonssajt. Vad som helst, en bil eller vad som helst. Och sen säger man, precis nu har jag skickat över pengarna. Du kan kontrollera det med ditt bank-ID. Det är ett sätt att förmå dem då att ta första steget med sitt bank-ID. Men många av de här sätten försvårar ju bank-ID som organisation hela tiden. Och försvårar för de kriminella. Även om man naturligtvis inser att de hittar på nya vägar hela tiden. Men det finns varianter, det finns så många varianter. Någon skulle kunna skriva en bok om alla varianter. De är uppfinningsrika, de här kriminella. För pengarna våra, det är precis vad de vill ha det.
Det här är väl ingen ny företeelse? Är det bara det att, att den ökar nu, beror det på att man har fått nya tekniska möjligheter att luras?
Ja, det är det ju. Jag menar, förr, när jag var ung åtminstone, det behövde man ju knata runt på gårdarna med en halt och lytt häst, försöka sälja till en enskild person. Idag när vi har internet, då kan du ju nå hela världen på en gång. Mm. Och du, all information om oss, om vi är enklingar eller om vi, hur gamla är vi, var vi bor, allting når du på en mikrosekund genom att öppna din dator. Så du kan ju skapa tusentals brottsoffer istället för som förr då en eller två.
Tycker du att polisen håller jämna steg med förövarna här, eller ligger de alltid lite före?
Förövarna ligger absolut alltid före, inte bara av den anledningen att de uppfinner nya brott som vi måste försöka se hur de fungerar och därefter agera mot. Och idag är det ju så att det kan ju vara telefonoperatörer eller banker eller några andra som är möjliggörare. Det vill säga, på grund av deras tjänster så fungerar det. Då kan inte polisen göra så mycket. Vi kan inte stoppa de tjänsterna. Och däremot kan vi samverka med de som har tjänsterna. Allt från kreditkort till bankkort till Swish eller BankID eller vad nu månde vara. Vi samverkar med dem för att försvåra så mycket som möjligt. Men vi kommer alltid att vara tvåa. Det är per definition så.
Joakim Berner var ju väldigt kritisk mot bankerna och menar att de gör inte alls tillräckligt. Vad tycker du?
Ja, det där är en svår fråga, för att samtidigt så ser vi som kräver tillgänglighet för våra kontanta medel, och vi ska minsann självklart göra vad du vill med våra pengar. Och vi vill inte att det ska vara krångligt att använda vår banktjänst. Vad definitivt inte vill, det är som när jag var ung, att man ska stå köa utanför banken, PK-banken, varje fredag med räkningarna i handen för att betala dem. Vi vill göra allt det här digitalt, smidigt och fort. Och det är en kombination som är svår att balansera med säkerhet. För ju enklare och snabbare allting går, desto osäkrare är det oftast. Så, och då kan man fråga sig, ja okej, bankerna ger oss det som vi kräver och det vi vill ha, fine. Men borde de inte kunna göra mer? Jo, i min värld så vore det väldigt bra om de kunde göra mer. Till exempel när det handlar om du som vanligtvis aldrig går ut på lördag morgon 03:00, eller säger att du gör utlandstransaktioner med 50 000 kronor eller över, eller någonting annat, ett konstigt köpmönster, då ska ju banken signalera då och säga att det här måste vi kolla innan vi låter pengarna gå iväg. Det här gör de idag, absolut. Jag har själv råkat ut att de har ringt mig när jag har gjort konstiga affärer. Mm. Så det är bra, men de kan ju sätta gränserna lägre. Det ska inte vara lika enkelt, det ska inte gå riktigt lika fort för den här transaktionen eller att pengarna ska flytta på sig. Där kan ju de naturligtvis snäva åt.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse i D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Clas Ohlson kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Kurre Hansson från PRO som vi har här, håller du med om det här?
Ja, det här sista resonemanget håller jag definitivt med. Alltså bankerna, för några år sedan så slutade ju tjuvarna att råna banker. Nu rånar de ju bankernas kunder istället. Och bankerna löste ju sitt problem med teknik.
Är det någon mer fråga du har till polisen?
Nej, inte på det sättet. Jag har all respekt för polisens arbete, men de ligger efter helt enkelt. Och det här måste lösas utav bankerna själva, och de måste ta ansvar för sina kunder. Det är, ibland alltså våra medlemmar, de säger ju rent ut sagt egentligen att bankerna skiter i kunderna.
Men kunderna har väl ändå ett visst ansvar själva också?
Ja, det är klart att kunden har ett ansvar, men Om, om man blir uppringd av någonting som är väldigt förtroendefullt, så är det risk att man halkar iväg. Och då måste det finnas en teknik som slår till och säger att det här bryter ett mönster ifrån den här kunden. Så det här tar vi och tittar väldigt noga på. Och sen så får det ta en tid innan pengarna skickas iväg eller någonting liknande.
Jag kan hänvisa till spelbolagen. De har ju larm som slår till ifall det blir något märkligt spel med konstiga odds. Då slår alla larmklockor till och så stänger man ner de spelen. Så spelbolagen har ju någon form av larmverksamhet. Det borde väl banken också kunna ha?
Jo, men jag kan kliva in där. Jag tycker de har ju en larmverksamhet. Jag har själv stått och tankat 1000 liter diesel som jag skulle ha. Ja, behöver inte komma in på varför. Men det brukar inte jag göra. Så då ringer Swedbank mig. Jag blev ju nästan kär när jag insåg att fasiken, det här fungerar ju. Men det kan ju naturligtvis bli bättre. Och det är det jag menar. Då inser man ju snabbt. Om de säger att jag vet inte vad nivån är idag. Det är väl olika banker. Jag säger att de här... Den här människan brukar inte göra stora transaktioner och så sätter de gränsen vid 50 000. Då ska vi motringa eller någonting. Och då tycker jag att ja, men sänk gränsen till hälften då. Låt säga bara för att ha ett exempel. Ja, men det skulle innebära att de måste nyanställa otrolig mängd människor. Och då tänker jag så här då lite fult. Ja, tjänar man 120 miljarder om året så kanske man ska göra det. Vad vet jag?
Du menar att bankverksamhet är ingen direkt dålig verksamhet. Man tjänar bra med pengar och bör ha råd för att hitta system att hantera det här.
Jag ser bara till antalet brottsoffer. Jag har inte aktier i bankerna, så jag ser att de skulle kunna satsa mer av sina vinster till att säkra upp tillgångarna för sina kunder.
Jag tänker så här också, varför kan bara de här pengarna bara försvinna? De flyttas då från kundens konto till bedragarens konto. Bedragaren måste väl ha ett konto?
Nej, och det borde man kunna se. Rad, det beror på hur de har gått tillväga, men en rad olika sätt. Det kan vara allt från att man är bra kunder dessutom bankomatkort. Då går man ju och hämtar ute på bankomat. Det kan vara till att man för över pengarna till ett mottagarkonto i ett annat land någonstans. Och man ska ha klart för sig, om man inte säger till att hej, mina pengar har försvunnit i tid, så kan inte alltid banken då dra tillbaks den transaktionen. För den kan ha gått till Bank of China via en tysk förmedlarbank. Och har det gått då, säg 12 timmar, 24 timmar, då kan inte svensk bank få tillbaks pengarna. Även om de vill. Så att det gäller ju här att är man drabbad och inser man att man är drabbad, då ska man fort som ögat kontakta den egna banken för att öka chansen att man får tillbaka pengarna. Sen så kan det till och med, vi har sett varianter där man helt enkelt växlar över till kryptovaluta. Vilket gör att pengarna försvinner också på ett svårfångat sätt. Så det finns varianter de använder i de här fallen, absolut.
Och vi har ju
det gäller att vara snabb här.
Vi har förstått att det inte är så lätt att vara snabb, för bankerna är inte alltid så lättillgängliga när sånt här händer. Det hörde vi.
Det kan också vara så.
Ja, det hörde vi Joakim berätta om.
Jan, är det med den här branschen som i vissa andra i den kriminella världen, att man vet vilka huvudpersonerna är, eller åtminstone några av dem, men man kommer inte åt dem?
Ja, så... Det är så här att polisen hårt satsar emot det. Det gör ju bankerna också. Sen kan man tycka, gör de tillräckligt eller inte tillräckligt? Jag tycker de borde göra mer, men så är det. Och vi griper ju massor av de här och låser in dem. Men i och med att det blir så mycket pengar de tjänar, så är det fler och fler som också påbörjar sina nya kriminella banor inom just den här gebiten, att stjäla från våra äldre på det här sättet. Så att vi hinner inte i fatt, utan de blir bara fler och fler. Är det så att man känner till att många av dem är, redan innan? Ja, delvis vet vi om ungefär vilka personer som det ofta kan röra sig om. Men så fort vi vet identiteten på dem så naturligtvis så försöker vi få dem inlåta så fort som möjligt. Så fort vi har bevisning som täcker. Men om det tar kanske ett antal månader att utreda sådana här ärenden, för det oftast är det väldigt många drabbade av samma personer. Mm. Då hinner ju också under den tiden väldigt många andra också drabbas. Och även om det är så att banken vet om den här personen, han är en ful fisk, då får ju inte banken lämna den informationen till andra banker för att varna dem för att ha den här som kund. Mm-hmm. Utan då är det ju banksekretessen som slår till. Och där önskar vi naturligtvis att det skulle kunna göras någonting åt den också. Vet man om att det är kriminella kunder som är aktiva, då ska man också kunna dela sån information så att det inte fler drabbas.
Det blir en politisk
fråga. Alltså
Janne, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med här.
Vi inte snackat sönder.
Nej, det var intressant att höra. Och du ska ha ett stort tack. Du kommer inte att få någon sysslolös framtid, det inser vi.
Tack Janne.
Hej då.
Sköt om er.
Detsamma.
Hej, hej. Ja, hej.
Jag vänder mig nu till Kurre. Du har ju lyssnat på Janne här. Ja. Och jag vet att ni från PRO, ni demonstrerade utanför riksdagshuset.
Ja, vi gjorde det för några veckor sedan.
Ja, vad var det ni ville säga då?
Dels var det ju faktiskt några av de här brottsoffren som var med. Och det var inte vilka som helst. De skulle ju egentligen, de hade ju inte haft en susning om att de blev lurade. Så att de som genomför brottet, de är jätteduktiga. Men vi ville uppmärksamma också politiken på det här. Och det är ju väldigt få av de här riksdagsledamöterna, vi har 349 stycken, som har brytt sig i den här frågan. Det är en enda riksdagsman, eller riksdagskvinna ska jag säga, som har tagit itu med det här. Och jag tror att det beror bland annat på att det är väldigt få äldre i riksdagen. Överhuvudtaget så är vi äldre lite bortputtade ifrån politiskt inflytande. Så att, och då vill jag säga så, och den här tekniken som sätts i händerna på oss, många av oss är inte vana med det. Det finns en väldig klasskillnad i pensionärskollektivet, men vi har väldigt många som är ständigt lite osäkra på det här. Och om inte bankerna kan erbjuda en teknik som gör att de kan sköta, att de kan hantera våra pengar, ja, varför ska de ha tillstånd att bedriva bankverksamhet då? Alltså staten, regeringen och riksdagens krav på bankerna måste bli betydligt högre. Bankerna ska lösa den här frågan, och det är bussnabbt.
Det var det ni ville säga med demonstration också?
Ja, det och vi hade ju skyltar där, vi ställer krav, men den bästa skylten vi hade, det är att vakna riksdagen, rån pågår.
Men får man återvända helt kort på ändå till den enskildes ansvar? De flesta äldre har ju yngre anhöriga, många i alla fall.
Ja, många har det.
Så gör de anhöriga tillräckligt för att hjälpa till och varna de gamla? Och vad kommer det sig att alla varningar inte hjälper?
Ja, idag finns det naturligtvis, jag tror att det är väldigt få som om man har barn och barnbarn, som inte har pratat med sina gamlingar om det hela. Men de här som ringer är så skickliga på det hela. Det är riktigt skådespeleri på hög nivå.
Det är propra herrar som talar klanderfri svenska och är vänliga och trevliga.
Och damer.
Damer också.
Ja. Så att det finns alla kategorier. Och de är jätteskickliga. Och det är därför. Och de allra flesta som jag har pratat med många, de i själva sekunden när de lägger på luren, så kommer tanken: vad var det här? Och då hinner man inte i kapp och rädda pengarna. Men de har det när de lägger på luren, men har det inte under samtalets gång. Och det är därför jag säger att man måste kunna skjuta på den här typen av transaktioner som strider emot personens mönster. Det kallas väl för algoritmer på det där dataspråket, har jag fått lärt mig. Men det är dit man måste på något sätt. Så att det här sker inte utan att vi har fått en säkerhet i det hela.
Det
och det ska röras om små summor också. Aha. För 10 000 är urmycket pengar för en som inte har pengar.
Absolut.
Slutsatsen av det här är ju att vaksamheten måste skärpas ännu mer, både hos den enskilde, omgivningen och inte minst banker.
Ja, alltså bankerna, det är the bad boys det här, i den här frågan, därför att det är de som sitter på de tekniska lösningarna.
Nu har bankerna kanske fått vad de tål. Ska vi säga tack så mycket.
Ja, men jag tycker vi fortsätter. Jag vill lämna bedrägerierna så länge. Och så noterade jag att det finns en kille som heter, jag byter ämne helt och hållet nu. En kille som heter Jackie Arklöv som var med och mördade två poliser för länge sedan. Och de dog med deras egna tjänstevapen och blev kort sagt avrättade. Den mannen ska släppas nu. Ur fängelset har man sagt.
Inte nu, men 2026.
2026, ja. Och jag tycker att det är fullständigt vansinnigt. Det betyder i princip att man värderar ett polisliv till drygt 20 år, eller vad det nu är. Och jag tycker att har man gjort en sån handling, då ska man sitta på livstid. Det är min bestämda uppfattning. Vi ska skyddas för den typen av människor som med berått mod går ut och skjuter ihjäl poliser.
Om man är väldigt ung och har begått ett liknande brott, eller åtminstone ett snarlikt, så kan ju ett liv vara värt ett eller två år på ungdomsfängelse. Det är väl nästan ännu värre.
Det är åt skogen, kort sagt. Va? Det ska inte vara så. Människor som dödar andra människor har ingen respekt för liv. Och då får man låsa in dem. Och vi som lever ett drägligt, normalt liv, vi ska respekteras och vi ska skyddas från den typen av personer. Därför måste vi kanske bygga fler fängelser, vad vet jag. Men någonting måste göras så att vi människor skyddas från de som inte vill anpassa sig och leva efter de demokratiska regler som vi andra lever efter.
Brott mot poliser ses ju extra strängt på, och det med all rätt. Hur är det, Kurre, med brott mot äldre? Är det extra skamligt också att begå brott mot äldre och barn, kan vi säga?
Alltså, det tycker jag. Ger man sig på gamlingar och barn, då träder man över linjerna för vad vi kan acceptera i samhället.
Där tackar vi dig så väldigt mycket. Nu ska vi strax avsluta med några lättsamheter.
Du, jag funderar på jordgubbar och jordgubbspriserna.
Ja, de är höga. De också?
Ja, de var det. Jag var i affären häromdagen och då kostade jordgubbarna, en kartong kostade 60 kronor, vilket jag tyckte var dyrt. Och så var jag i affären nyligen och då kostade de 40-45 kronor.
Ja, jag är 80.
Alltså, okej. Okay. Men tillgången är god. Och eftersom jag är en skeptisk typ så undrar jag ibland när det står svenska jordgubbar. Kan man vara säker på att de verkligen är svenska?
Ja, men nu ska jag berätta för dig att där blir vi lite lurade igen, tycker jag, även där. Och det är inte bankernas fel den här gången. Utan de jordgubbar som har sålts som svenska hittills är ofta svenska. De kan vara odlade i Sydsverige, men i tunnlar, under tak, under sån här, vad heter det?
Plast av något slag.
Ja, plast eller väv eller vad det nu är. Så det odlas då. Så det är i princip alltså inte frilansjordgubbar, det är inte utomhusgubbar. Och de blir därför heller inte lika goda som de riktiga jordgubbarna som kommer nu i veckan.
Alltså det är nu de kommer. Men jag kan ju tycka då att svenska jordgubbar är sötare än andra jordgubbar. Tycker jag då.
Ja,
det
är så. Inte de här plastgubbarna som är odlade under skynken. De tycker jag är sura och hårda och smaklösa.
Ja, du är känsligare än vad jag är. För mig räcker det med att de är svenska, då tror jag att de är jättebra.
Men du kanske vräker på socker och grädde och så.
Nej, jag kör sockerfritt faktiskt.
Men en annan sak är ju att ekologiska jordgubbar går inte att få tag i. Finns nästan inte. Jag gick in på Kravs hemsida och kollade vad det finns för ekologiska jordgubbsodlare. De hade en lista där som omfattar hela Sverige. Det var totalt 20 odlare som fanns med där som odlar kravgubbar. Det är tydligen väldigt svårt att odla dem ekologiskt.
Ja, men jag inbillar mig nu i alla fall att med den värmen som har varit så måste det finnas en hel uppsjö av jordgubbar. Och det kan ju inte vara brist på jordgubbar till midsommar i alla fall, det tror jag.
Nej, brukar det ju inte vara. Nu snart kan vi frossa och festa.
Ja, det gillar jag.
Vi kan frossa i allsång också nu snart. Nu börjar allsången. Tittar du?
Ibland va. Det är inte så att jag sätter klockan vid allsången. Men jag kan säga, jag var utomlands. Har tillbringat några somrar i Spanien vid olika tillfällen. Då var jag glad över att jag kunde följa Allsång på Skansen direkt i tvn i Spanien. Och det tyckte jag var, det kändes lite exklusivt att sitta där och se Stockholm och Skansen och så.
Sjöng du med då?
Nej, jag är inte mycket för allsång på det sättet, utan det får de göra där på Soliden, det gör inte jag.
Hur kommer det sig att seniorer verkar vara extra förtjusta i allsång?
Jag vet inte.
Det sjungs ju allsång på alla äldreboenden och...
Ja, men det är på samma sätt. Jag håller inte mer om det, va? För jag tycker att Seniorer som alla andra kan tycka om allsång. Vi vet ju att körverksamheten i Sverige är väldigt populär och väldigt stor. Och där är både äldre och yngre med och sjunger. Så att,
2 miljoner människor lär sjunga i kör i det här landet. Ja, det är fantastiskt.
Ja. Men jag tycker att i och med att allsången börjar på tv, både Lotta på Liseberg och Allsång på Skansen, då är det sommar på riktigt.
Pernilla Wahlgren blir ju programledare på Skansen från och med i år. Vad tror du om det?
Nej, men hon är en duktig både skådis och artist. Va?
Så jag tror
hon kommer göra ett fantastiskt bra jobb. Men jag tycker också att Lotta Engberg är jätteduktig.
Hon är också strålande.
Ja. Så att det är två bra tjejer som kommer att leda 2 mycket populära program.
Och väldigt stora och fina, och även en del mindre kända artister kommer vi att få sjunga med i sommar. Ja, det ett namn slog mig här när jag tittade på Skansens artistlista. Den 1 augusti gästas Skansen av en artist som är årets dragdrottning, eller vad det heter, drag queen heter det, 2023, Admira Thunderpussy. Och då undrar jag, är Jimmy Åkesson underrättad? Han hade ju väldiga problem med den här skamlös vinhora, Shameless Winehore, som läste sagor för barn på bibliotek. Här kommer alltså en nu som heter Admira Dunderfitta. Jimmy, vad säger du? Han kommer inte att sitta på första bänk, tror jag, den kvällen.
Jag tror inte. Det här är artister som inte tillhör de som jag normalt lyssnar på, kan jag säga. Så för mig var det här totalt okänt.
Det kan bli spännande.
Ja, absolut. Spännande blir det också nästa vecka då vi är tillbaka med en ny podd.
Ja, då är det ju midsommar.
Yes.
På riktigt. Midsommardagen, eller möjligen om vi lägger ut den på midsommarafton, det får vi se. Men då ska vi prata midsommarmat. Och vi ska träffa en deckardrottning.
Vi ska tala om kvinnliga deckare. Mm. Varför är det så många kvinnor som är så duktiga på att skriva deckare?
En som jubilerar, som är 20 år som deckarförfattare, är Marie Ljungstedt. Hon kommer till oss i studion, ser vi mycket fram emot.
Mm. Hej så länge!
Tack och hej!
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut. Var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Oj, nu börjar nästa reklam här.